I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej, hallå där ute i poddrymden. Vad kul att du har klickat på play-knappen på veckans avsnitt. Är det så att du har ett barn i den så kallade trotsåldern, eller lyssnar du kanske lite mer i förebyggande syfte? Oavsett är du hjärtligt välkommen att höra godbitar från många av våra experter på temat trots, som ofta går hand i hand med fler konflikter hemma. Jag som pratar heter Evelina Åkerberg och är grundare av Rulla Vagn. Jag har klarat mig igenom trotsåldern en gång, men nu är även min 2-åring och nosar i de här tassemarkerna. Så det här avsnittet är lika mycket för min överlevnad som för din. Vi kommer att få höra experternas bästa knep för att minska på bråken, om tuffa regler och konsekvenser hjälper och om det är okej att tappa tålamodet ibland. Men vad 17 är trots och trots åldern egentligen? Det måste vi såklart reda ut. Vi börjar med att lyssna på beteendevetaren Petra Krantz Lindgren.
Vad är det egentligen?
Ja.
Ibland så hör man ju att det är som att det finns en uppfattning om att barnet liksom bara gör tvärt emot och säger tvärt emot.
Precis.
Bara för att de har kommit på att de kan ungefär.
Ja.
Eller för att de vill jävlas.
Mm.
Och så är det ju inte.
Nej, utan, det kan vara väldigt skönt att höra ibland.
Ja. Jag har en väldigt viktig utgångspunkt i allt mitt arbete. Och det är att bakom varje beteende så finns det behov. Jag har hittills aldrig sett en människa göra någonting och tänkt att oh, det fanns nog inget behov bakom det beteendet.
Nej.
Så om jag ser någon som säger hej så kan jag tänka att hon hade nog ett behov av kontakt. Om jag ser någon som kramas, behov av närhet eller gemenskap. Och det finns ju då inget behov som heter trots. Det finns inget behov som heter att jäklas.
Mm.
Utan jag tror att behovet bakom det som vi vuxna väljer att benämna som trotsigt beteende, det handlar om självständighet i olika former. Det handlar om att barnet har fått korn på att hon har en egen vilja. Att hon kan styra och påverka omgivningen med hjälp av den där viljan. Och det väcker ju liksom, wow, jag kan vara självständig, jag kan klara mig själv. Så det handlar dels om ett behov av autonomi. Att jag vill bestämma själv vad jag har för mål för mina handlingar.
Mm.
Och hur jag vill utföra mina handlingar. Det handlar om att barnet har ett behov av integritet. Min kropp, mina gränser, mina sinnesintryck. Jag vill bestämma själv när jag är sömnig. Om jag fryser, om jag är mätt eller hungrig. Det handlar om att barnet har ett behov av kompetens. Att få känna att jag kan, jag klarar mig, jag är duglig i mitt eget liv. Liksom. De här självständighetsrelaterade behoven, de har ju inte barnet när hon föds. Då är hon helt beroende av att de vuxna tar hand om henne. Men sen i 2-3-årsåldern så vaknar det här behovet av att kunna och klara sig själv till liv. Och ibland så sker det nästan över en natt.
Mm,
så här, vi vuxna blir lite tagna på sängen. Men vadå? Du tror att du kan själv? Det kunde du ju inte igår, det vet jag bestämt. Och så när barnet står där och säger kan själv och vill själv, så hänger vi inte vuxna med, utan då säger vi nej, men det kan du ju inte alls det.
Det är ju ganska konstigt, för egentligen så är det ju precis det man... Det är ju det man vill som förälder. Så det är ju jättebra att de kan klä på sig själva och sånt där. Men ändå så blir man lite sådär...
Man blir lite tagen på sängen och tycker att det är lite bökigt. För att just i stunden så vore det lättare om du bara gjorde precis som jag sa just nu. Och så missar man det mer långsiktiga målet som handlar om att jag vill ha ett självständigt och kompetent barn. Mm. Liksom. Jesper Juhl, som jag gillar väldigt mycket, som är en dansk familjeterapeut som bland annat har skrivit boken Ditt kompetenta barn, som jag verkligen, verkligen kan rekommendera för övrigt. Han har ett uttryck som jag alltid tar upp när jag pratar om trots, för jag tycker det är så fantastiskt bra. Han säger att när barnen blir självständiga så blir de vuxna trotsiga.
Ja, det är
och jag tycker att det är så sant. Och man kan verkligen, verkligen meditera över det.
Precis.
När man tänker att man har ett trotsigt barn här hemma. Vem är det som trotsar egentligen?
Ja, mycket bra tänkt. Kanske har du, precis som många av oss, fått höra att det är viktigt med gränser och konsekvenser för barn. Och när de börjar bli mer självständiga så är det lätt att reagera på det med ännu fler och tuffare och tydligare regler. Vi hör Petra Krantz Lindgren igen om det verkligen är rätt väg att gå.
Ja, det beror på vad du vill uppnå.
Mm.
Vill du på sikt ha ett lydigt barn som gör som du säger och som sätter sin egen vilja på undantag, ja, men gör det då. Men de flesta vuxna jag möter, faktiskt alla vuxna jag möter, lockas inte av den tanken. Utan de allra flesta vill, om man ställer frågan vad har du för mål på lång sikt som vi just pratade om, då vill de ha självständiga, ansvarstagande barn som visar respekt för andra, har omtanke om andra och så vidare. Och då tror jag inte att det här med att möta barnens uppror eller självständighetssträvan med att sätta gränser är det som gagnar målet allra bäst. Utan då blir förhållningssättet ett helt annat. Då får jag fundera över det här behovet som mitt barn ger uttryck för nu. Behovet av att få vara självständig och kompetent i sitt eget liv. Hur kan jag hjälpa barnet att få det behovet tillgodosett? På konstruktiva sätt. För det handlar naturligtvis inte om att vi ska ge efter för barnets minsta nyck och kanske byta plats i soffan varje gång barnet ber om det, eller att de ska få spola ner plånboken i toaletten som de gärna vill göra. Utan det handlar ju om att se behovet bakom beteendet och att erbjuda barnet konstruktiva möjligheter att få det behovet tillgodosett.
Barnpsykologen Martin Forster instämmer i att stränga regler inte är rätt väg att gå. Och påminner också om det som vi alla vet, men kanske glömmer bort ibland. Alla barn är olika.
Men annan form av auktoritär uppfostran eller föräldraskap, där föräldrar är väldigt stränga, det innebär ju i regel att barnen blir mer trotsiga.
Just det.
Inte alla barn. Mm. Det man har sett där, det är att det som har störst betydelse för om ett barn blir trotsigt eller inte, det är barnets medfödda personlighet.
Just att, det. Mm, det spelar in också.
Precis. Om man har ett barn som råkar ha fått en sån eller råkar ha en sån personlighet, då har ju föräldrarna också ofta en sån personlighet, hänger ihop genetiskt. Ja, om man då är auktoritär med ett sånt barn som är lite mer impulsivt och hetsigt, då ökar risken för att det barnet ska bråka och trotsa mer. Om man har ett barn som tvärtom är lite mer inåtvänt och växer upp med auktoritära föräldrar, då ser man att det är negativt för det barnet på ett annat sätt. Att det barnet blir inte kanske trotsigt och bråkigt, men däremot så blir det mer hämmat och att det tär liksom på självkänsla eller självständighet framförallt.
Just det, det vänds inåt istället.
Vänds inåt. Mm. Så att det är ju i alla länder, alla forskare är ju mer eller mindre överens om att den auktoritativa eller demokratiska barnuppfostran är den bästa. Och sen kan man alltid diskutera var gränserna går. Var går gränsen mellan att vara demokratisk? Hur demokratisk ska man vara? Sådär. Men generellt sett så ser man ju att det är bra för barn om föräldrar har en mer resonerande stil när man uppfostrar.
Så. Om man nu är förälder till ett barn i den så kallade trotsåldern och gång på gång hamnar i konflikter. Ja, nej, nu måste vi ha lite konkreta råd. Petra Krantz Lindgren får börja med sina bästa tricks.
Då tycker jag en första grej som jag brukar tipsa om som förälder, det är att fundera över vad bestämmer du över ditt barn som ditt barn kanske egentligen kan bestämma över själv nu. Och jag är ganska säker på att de flesta av oss, om vi tänker att vi har ett trotsigt barn där hemma, skulle kunna sätta oss ner och fundera över vad vi bestämmer för barnet och hitta saker där vi bestämmer det barnet kanske egentligen är stort nog att bestämma själv.
Mm.
Och det kan man ju med fördel att göra med sin partner, sätta sig ner och fundera över just det. Vad kan vi lämna över till barnet att bestämma över själv?
Det går ju så mycket på rutin det där.
Det gör ju det.
Jag tycker själv att man upptäcker ofta när de kommer hem från förskolan. Och så bara så här, jaha, gör du? Du
kan du
din egen macka där, jaha. Så här.
Exakt.
Och för man bara liksom gör allting på rutin. Så det är ju jättebra att tänka efter ibland.
Precis.
När kan det vara läge för lite förändringar?
Och det var just det som var mitt andra tips faktiskt. Vad gör du för ditt barn?
Just det.
Som ditt barn kanske skulle tycka om att göra själv. Mm.
Ja, de känna sig att kompetent det är
att göra själv. Ja,
ja. Visst.
Smörja smörgåsen, hälla upp mjölken och allt det där. Och då, ja, men då spiller de ju. Ja, men kan du kanske stå ut med det?
Mm.
Om målet är att ditt barn ska få känna sig kompetent. Vad gagnar den långsiktiga utvecklingen mest? Det tredje som jag brukar tipsa om, det är att låta barnen ta ansvar där hemma. Och då kan man med fördel fråga ett litet barn, finns det något här hemma som du skulle kunna tänka dig att ta ansvar för? Och när barnen är små, då kan man också behöva ge dem en liten ansvarsmeny. För att annars kan det bli väldigt stora ansvarsområden de vill ta hand om.
Men så här, veckohandlingen.
Ja, men precis. Skulle du kunna tänka dig att ta ansvar för att ställa skorna rätt i hallen? Vattna blommorna, ta in posten, sådana här saker. Och det, om man ställer frågan på ett öppet och nyfiket sätt, då är barnet ofta sugen på att ta ansvar för någonting. Sen behöver man hacka i sig att de är sugna på det 2 dagar. Och sen så har de tröttnat på det. Och då kan man ju kolla vad du är sugen på att ta ansvar för nu.
Mm.
Mm. Fråga barnet om råd. Ytterligare en sak. Det här älskar ju barn.
Ja, verkligen.
Vad tror du? Ska jag ta de svarta eller de blåa skorna idag? Jeans eller kjol? Och då är det viktigt att man bara erbjuder acceptabla outfits till barnet. Om det nu är det här. För annars kan man behöva gå till jobbet i pyjamas. Va? Så ställ bara frågor där du kan acceptera alla svaren.
Ja.
Idag får du bestämma. Ska vi äta fiskpinnar eller köttbullar?
Precis.
Ska vi åka till mormor och morfar på lördag eller på söndag? Lär barnet en ny färdighet brukar jag också tipsa om.
Mm.
Och då kan du också med fördel fråga barnet, finns det något som du inte kan som du skulle vilja lära dig?
Mm.
Och här kan man få väldigt intressanta svar från barnet. Jag vet en mamma, hon hade visserligen ett lite äldre barn, han var väl kanske 10, men hon frågade barnet och han sa, ja mamma, jag vill lära mig att handdiska. Det var ganska oväntat. Men han hade aldrig fått göra det. De hade diskmaskiner hemma. Precis. Och han tyckte det såg mysigt ut med den där borsten och bubblet och så. Så att det kan vara ganska spännande att ställa den här frågan.
Ja, det
sen finns det ju vissa åldrade barn som redan upplever att de kan allting.
Mm.
Men då är det ju så.
Ja.
Och sen behöver man förstås ta svaret på allvar.
Mm.
Så vill de lära sig att åka till rymden så får man kanske börja med att låna en bok om det. Så man inte säger att nej, men det går ju inte. Utan att faktiskt ta det på allvar och bryta ner i genomförbara steg. Det sista som jag brukar tipsa om, det är att ge barnen utmaningar och förtroendefulla uppdrag. Och då kan du fundera över vad skulle just ditt barn uppfatta som ett förtroende eller som en utmaning.
Det.
Liksom. Det är inte ens säkert att hon eller han vill göra det där när du frågar. Men han hörde frågan. De tror att jag kan, de litar på mig.
Just det.
Så fundera över det. Vad skulle vara ett liksom en utmaning, ett förtroende för ditt barn.
Mm.
Och se om du kan erbjuda det till barnet. Och det här, allt det som jag har föreslagit nu, det är ju inte sånt som du kan göra i stunden.
Nej.
För att ta
när man
bort
står där
trotset.
Nej.
Utan ett av mina favoritord när jag arbetar med föräldraskap, det är ordet förebygga.
Mm.
Vi behöver förstå varför barnen gör som de gör och sen förebygga att problem och konflikter uppstår. Och genom att göra de här sakerna som jag just tipsade om så hjälper vi barnet att få behovet av självständighet tillgodosett på konstruktiva sätt. Och då behöver vi inte hamna i lika mycket så kallade trotskonflikter med våra barn. För att det är ju ett symptom på att barnet inte riktigt i den utsträckning som hon själv vill får det hon behöver. Men det är ju samtidigt så att vi kommer aldrig att få bort alla de här konflikterna. du har att göra med en 2- eller 3-åring som är lite labil, känslomässigt labil, och som oftast vet vad hon har lust med men kanske inte alltid vad hon behöver.
Nej.
Så det kommer att bli problem och konflikter. Precis. Men du kan förebygga en hel del. Du kan
för
eliminera en del
det.
Genom att göra det här.
Alltså att hitta orken när man är inne kanske på sin liksom 10:e konflikt.
Exakt.
Under förmiddagen.
Då och då är det bästa om du redan på morgonen när barnet vaknar. God morgon älskling, vad vill du ta ansvar för idag?
Ja.
Så att vi inte väntar på att de där problemen och konflikterna ska uppstå, utan att vi ligger steget före. Man kan tänka på, ibland så beskriver jag barnets behov av självständighet som en flaska. Och när det börjar bli tomt i den där flaskan, då, det är då vi hamnar i massor av trotskonflikter med våra barn. Om jag istället tänker att jag ska fylla på den där flaskan, då behöver det inte bli lika jobbigt.
Vårt nästa tips kommer från barnpsykologen Martin Forster. Han poängterar hur extra viktigt det är med positiv uppmuntran och kärlek i perioder när relationen kanske lätt blir fylld med bråk och tjat.
I alla relationer egentligen, både mellan föräldrar och barn och andra relationer, så är det nödvändigt med en balans mellan positivt samspel och negativt samspel.
Mm.
Där tyvärr kan man väl säga, vi människor riggade så att vi reagerar mycket starkare, kommer ihåg mycket mer det negativa som händer oss i livet. Om man till exempel får feedback från några som man har i sin närhet, så kommer man ihåg den enda negativa kommentaren och glömmer bort alla positiva.
Ja, det kan vi nog alla skriva under på.
Det känner man igen.
Ja.
Och så är det i relationer mellan barn och föräldrar också.
Mm.
Och det gör att det krävs överskott kan man säga, på positiva stunder tillsammans, där man bara har trevligt eller där man ger någon positiv kommentar eller visar uppskattning på olika vis. Det här ordet som jag har tagit där då, just uppmuntran, det kanske man förknippar med att man ska ge någon slags beröm när barnet gör bra saker.
Ja, just det. Vad duktig du är.
Vad duktig
typ.
Du är, ja. Och det är inte det som det handlar om, utan det är liksom i det dagliga samspelet.
Precis.
Positiva reaktioner eller neutrala reaktioner till och med. Bara att man ser varandra och reagerar på ett sätt som gör att båda mår bra.
Precis.
Det är det jag är ute efter, att det måste vara en övervikt på det.
Precis, som att till exempel så här, tack för att du gjorde det här, eller vad glad jag blev när jag fick en kram.
Ja,
den typen, liksom.
Eller hej.
Eller hej bara. Ja.
Vad som helst.
Ja,
alltså de, om man nu skulle sitta och räkna i vardagen, så måste det vara ungefär 5 gånger mer sånt än det negativa. För det som händer annars är att om det börjar bli 50-50, då tar det negativa över.
Just
då börjar
det
äta upp relationen.
Om man då har hamnat i en trist spiral där det alltid verkar bli konflikter, hur ska man tänka då? Psykologerna Kajsa Lund Rodin och Maria Laloni fyller på med fler tankar.
Det kan vara jättesvårt.
Mm.
Det kan det verkligen vara. Man får på något sätt försöka påminna sig själv om det.
Mm.
På ett eller annat sätt. Mm. Man kan sätta upp någon liten skylt som bara man själv vet vad den betyder. Mm. Att, särskilt om det är en situation där det blir mycket negativt.
Till exempel matbordet.
Ja,
till exempel.
Matbordet. Mm. Eller i hallen när man ska iväg på morgonen.
Ja, men verkligen. Mm.
Alltså en påminnelse till sig själv att just det, jag ska ju faktiskt försöka fokusera på det som faktiskt funkar.
Men sen är det också ett uttryck som vi brukar hänvisa till, catch them being good.
Mm-hmm.
Alltså att bara sådär komma på barn med att samarbeta eller vara schyssta mot varandra, eller alltså när vi ser det där i vardagen, att vara lite på tårna och faktiskt vara beredd på att uppmärksamma. Och då behöver det inte vara såhär åh vad bra och toppen och vad fint du gjorde, utan det kan ju bara handla om att man noterar.
Mm.
Jag såg att du gav honom den där spaden.
Precis.
Bra. Eller att man, tack för att du gav nappen till lillebror.
Mm.
Alltså att man bara finns där och visar att jag ser.
Petra Kranz Lindgren menar att det är viktigt att skifta fokus från det vi vill i stunden till att tänka mer långsiktigt. För handen på hjärtat, visst är det ganska lätt att hamna i hot och mutor då och då.
Det finns en fråga som är så viktig i det här sammanhanget innan man börjar prata om vad man ska göra istället. Och jag lyfter den väldigt ofta när jag möter föräldrar. Det handlar om, vad har du för mål i ditt föräldraskap?
Mm.
Och när jag ställer den frågan och frågar vilka egenskaper vill du skicka med ditt barn ut i livet, då får jag svar som, ja, men jag vill ju att han ska bli respektfull, ansvarstagande, självständig, empatisk, uppriktig. Det är aldrig som jag träffar någon förälder som säger, ja, men jag vill ha lydiga barn.
Mm.
Ändå så har vi en tendens att i stunden välja metoder som just skapar lydnad, och så säger vi att det funkar.
Mm.
Och det funkar ju när vi har fokus på de kortsiktiga målen, att få lydnad i stunden. Men det funkar ganska dåligt för att nå de långsiktiga målen. Så att jag tror att en viktig sak som förälder är att faktiskt att sätta sig ner och fundera över, vad har jag för mål på lång sikt? Att göra sig medveten om det. Det är en viktig början, men det var absolut inte den frågan du ställde. Jag har nog tappat bort frågan.
Jo, men lite, ja, men
hur ska man göra istället
strategi
för att hota och muta?
Mm.
Det första som jag tycker att du ska göra, och det återkommer jag alltid till, det är att förstå varför ditt barn gör som hon gör och fundera över, hur kan jag hjälpa barnet så att vi inte behöver hamna här? Vad är det som är viktigt för mitt barn som gör att han gör på det här sättet, som får mig att sen då muta för att det inte ska bli så? Så förstå och förebygga, det är det absolut viktigaste. Sen i stunden så handlar det ju om att vi behöver kommunicera med vårt barn. Jag ser att dina klossar ligger på golvet, och vet du, jag vill ha ordning här så att ingen snubblar. Kan du vara snäll och ta alla klossarna och lägga dem i den blåa lådan nu? När jag uttrycker mig på det här sättet så berättar jag om vad det är jag lägger märke till, och jag berättar om vad som är viktigt för mig. Och jag frågar barnet om han kan hjälpa mig med mitt behov. Det jag inte gör, det är att anklaga, kränka, hota. Jag väcker inte motstånd hos barnet genom att jag säger ingenting som han uppfattar som orättfärdigt. Så därigenom så skapar jag förutsättningar för samarbete. Sen händer det ju att barnet säger nej ändå. Nej, jag kan inte tänka mig att ta hand om klossarna. Det finns behov bakom alla beteenden, sa jag förut. Mitt barn sa nej. Då behöver jag kolla, vad är det som är viktigt för dig som gör att du inte kan tänka dig att ta hand om klossarna? Ja, men morsan, jag ligger ju här och kollar på tv nu och slappar. Aha, så du vill vila, är det så? Ja, så är det. Och så tänker han, gött, nu har mamma fattat. Men då gör man så att då tar man båda behoven och så lägger man upp dem på bordet mellan sig själv och barnet och säger, så för mig är det viktigt att få ordning här så att ingen snubblar. Och jag hör att det är viktigt för dig att vila. Har du något förslag på hur vi kan göra nu så att det blir bra för både dig och mig? Den här frågan, den bidrar ofta till att skapa samarbete genom att jag visar för barnet att jag vill ta mitt behov på allvar. Jag vill också ta ditt behov på allvar. Låt oss prata om hur vi gör så det blir bra för oss båda. Men, vill jag säga, det här är inget knep för att få lydiga barn att prata så här, att resonera med barnet om ditt behov och mitt behov, hur gör vi så det blir bra för oss båda. Vill du ha ett lydigt barn, då finns det 5 knep. Hot, straff, mutor, skuld och skam. Det funkar jättebra om du vill ha ett lydigt barn. Men om du vill ha ett barn som samarbetar, då behöver du prata på ett annat sätt, på det sätt som jag just pratade om.
Mm.
Men då behöver man också ha en relation i botten som präglas av samarbete och ömsesidig respekt. Så därför är det här inget knep, utan i botten behöver det finnas den där relationen där jag visar att jag bryr mig om mitt barn och mitt barn bryr sig om mig.
Just en bra relation och samarbete ska vi få höra mer om nu. Här fortsätter Martin Forster med ett råd som borde ligga högt på priolistan hos alla föräldrar. Nämligen lek med ditt barn, där barnet får styra helt. Det kan göra att konflikterna minskar drastiskt och samarbetet ökar.
Det är en sån grundläggande byggsten just för relationen.
Mm.
Alltså det är det som är relationen till ett barn, att man hittar varandra i leken, i vardagen. Och då är det en del föräldrar när man pratar om det här som känner så här, men jag tycker inte om att leka, eller jag kan inte leka.
Jag hade skrivit upp det. Det är ganska många som inte, som inte gillar det.
Nej, och det är ganska tråkigt att leka.
Ja, med, men liksom, speciellt när de är riktigt små, alltså så här, innan det blir en riktig lek. Liksom.
Absolut.
Ja.
Och det där är ju ofta tråkigt för att man känner kanske dels att leken inte har någon mening. Det blir ingenting liksom meningsfullt av det. Man sitter bara och kör runt någon bil om och om igen på samma sätt. Det blir väldigt repetitivt. En annan sak som kan göra att det känns tråkigt är också att man gör det där samtidigt som man känner att man borde göra en del andra saker.
Precis.
Mm. Ta hand om disken eller börja förbereda lunchen. Så man är lite sliten åt något annat håll. För att det där ska bli roligt så krävs det att jag som förälder avsätter tid för mig själv. Mm. Och känner att jag kan finna ro i den där stunden.
Just det.
Och inte ha någon förväntan på att nu ska det här bli produktivt och en pedagogisk lekstund där vi bygger ett hållfast legotorn tillsammans. Utan vi ska bara sitta här. Nu ska jag bara vara med mitt barn. Jag ska lägga bort mobilen.
Mm.
Jag ska tänka att jag gör det här nu i 15 minuter där jag inte ha någon ambition att samtidigt försöka fixa disken eller
få en tröja eller något annat.
Eller något sånt.
Ja.
Precis.
Mm.
Utan nu tar vi den här stunden. Återigen, i de här föräldragrupperna jag har jobbat med så är ju det här det första man får göra.
Ja.
Och det man gör genom hela den här grupp, genom alla gruppträffar, att man varje dag försöker få till en sån här stund.
Precis. Och då börjar du prata om minst 15 minuter.
Minst 15 minuter. Ja. Samtidigt är det där väldigt beroende på hur familjesituationen ser ut.
Mm.
Om man är ensamstående, om det finns syskon, om hur man har det i övrigt med stress och belastning i vardagen. Så att för vissa föräldrar så går det inte att avsätta 15 minuter med ett barn.
Helt själv.
Så. Mm. Utan, och det låter ju konstigt. Många tänker ju innan så här, det är väl ingen konst. Men, men det är svårt ibland.
Ja. Speciellt om man har, alltså just med syskon-grejen gör ju det jättesvårt om man
jättesvårt.
Är själv med barnen.
Mm. Absolut. Så att där så brukar jag ju ofta behöva jobba med att den här föräldern kanske måste passa på. Då är det viktiga är kanske inte att man sitter ner och leker med någonting tillsammans. Utan det viktiga är att jag har en stund under dagen där jag bara helt och hållet fokuserar på mitt barn.
Mm. Just det.
Till exempel när vi går till förskolan, att jag då väljer att nu tar jag bort mobilen. Det är ju ofta mobilen som ställer till det, skulle jag säga.
Ja, det är så.
Ja. Nu stänger jag av den. Och nu hänger jag bara på vad mitt barn vill prata om.
Mm.
Och jag gör det här till en stund för oss tillsammans. Det är egentligen samma sak man uppnår där. Att man har en stund som man viker för relationen.
Jag har märkt själv lite, nu när jag läste om din bok här, så har jag märkt att jag ställer så extremt mycket frågor när jag leker med min fyraåring. Han leker ju verkligen ganska så här ingående, avancerade lekar där man inte får styra så mycket själv. Utan han har ju väldigt tydlig bild över vad jag ska göra i leken.
Mm.
Men det är så himla lätt att ställa bara 100 frågor om allting. Och jag märker att det dödar leken lite. Och det påminner sig om när jag läste din bok, att det ska man ska inte ställa så mycket frågor.
Nej, och jag menar, det kan man ju förstås göra ibland om ett barn verkar vilja förklara och berätta.
Mm.
Men generellt, och det är därför det rådet finns med där, som har ju sett i, när man bara har gjort studier av samspel mellan föräldrar och barn, så ser man ju att samspelet flyter på ett helt annat sätt om föräldern inte ställer frågor.
Mm.
Och det är ju precis av det skäl du nämner, att barnet är inne på ett spår och sen kommer en fråga. Och då måste barnet börja fundera och tappa sin tråd.
Mm.
Och frågor kan också kännas kravfyllda ibland, att man måste leverera ett svar och så.
Precis.
Så att där är det ju bättre att försöka hänga på det barnet gör ofta.
Mm. Har du något mer råd just det här med lek och kul tillsammans?
Apropå att det kan vara tråkigt då att leka med barn.
För och det svårt är att hålla koncentrationen tycker jag, länge. Liksom.
Det är ju det.
Ja.
Det är svårt. Det blir lite lättare då om man har bestämt för sig själv att nu avsätter den här tiden.
Mm.
Det gör det lite lättare. Men en annan sak som också gör det lättare, det är att man ändå kan försöka och hitta aktiviteter, stunder, platser där jag som förälder också tycker att det här är roligt.
Mm.
Eller roligare i alla fall. Mm. Om jag tycker att det är kul att måla, om jag tycker att det är kul att bygga Lego, hyfsat kul. Om jag tycker att det är härligt att gå i skogen där vi kan prata om det vi hittar och möter. Försök att styra åt det hållet. För ju mer du själv genuint kan uppskatta aktiviteten, desto mer kommer ditt barn att känna det. Så att det är väl också viktigt att man behöver inte liksom bara göra det som barnet väljer först. Nej. Hela tiden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Petra skriver också under på att fokuserad lek kan vara nyckeln till ett lugnare hem.
Alltså, vad gör man på ett företag när det gnisslar i maskineriet? Då åker man iväg och så har man teambuilding och leker Fångarna på fortet och sjunger karaoke. Och jag tror att det förhållningssättet funkar lika bra i familjelivet. För tanken bakom det där, det är ju att de jag har roligt ihop med, de börjar gilla, och de jag gillar, de väljer att samarbeta med. Och det funkar lika bra i familjelivet. Så därför när jag har lite längre föräldrakurser så brukar jag ge mina deltagare läxa att de ska avsätta 10 minuter, en kvart varje dag när de försöker ha kul ihop i familjen. Och det spelar inte så stor roll vad de gör. Det viktiga är att det är 10 minuter, en kvart här och nu varje dag. 10 minuter utan avbrott för sms, telefonsamtal och mejl. 10 minuter utan frågor om båt ut till lunch, rör och packat gympapåsen för imorgon. Och det är en månad mellan det första och det andra kurstillfället. Och många av de här föräldrarna, när de kommer tillbaka efter den här månaden och har gjort den här läxan, vittnar om att mycket av det som tidigare var konfliktsituationer i deras liv, maten, läggningen, duschningen, det har liksom försvunnit. Och jag tror att förklaringen till det är att när barnen får liksom uppleva samarbete och gemenskap och glädje, och vi är på samma lag, vi gillar varandra, ja, men då följer det med.
Mm.
Det spiller över även på det som tidigare var en konfliktsituation. Så ibland så blir jag nästan ledsen över hur stor skillnad det kan göra att se till att ha roligt ihop i familjen. Precis. Varje dag. Jag skulle önska att det alltid var så att vi hade roligt ihop i familjen, så att det inte behövdes. Men det hjälper mycket.
Kajsa och Maria, psykologerna som vi hörde tidigare, menar att det kan vara bra att ha en check på relationen med ditt barn när det är bråkigt hemma. De bjuder också på några handfasta råd, bland annat om hur 17 man gör för att välja sina strider.
Alltså, det första lite så här förnumstiga, tråkiga svaret som vi brukar ge, inte minst när vi träffar föräldrar i föräldragrupper. Alltså, föräldrar kommer ju ofta med just den här frågeställningen. Hur jobbar jag med gränssättning? Och nu är det större behov hemma, det är mycket konflikter och bråk, och hur ska jag göra? Och så börjar vi alltid med att säga, hur ser relationen i stort ut?
Mm.
Hur har ni det med tid tillsammans? Och hur har ni det med värme i relationen? Och har ni haft någon barnstyrd tid på senaste? Så att liksom det här med att backa hem och faktiskt kolla relationsstatus i stort.
Precis.
För att ofta ser man att när det är mycket konflikter, eller man känner det här akuta behovet av mer gränssättning, så är det ofta, inte alltid, men man behöver också kolla av det i alla fall, att det inte är en signal på att det kanske behövs mer av samvaro eller positiv uppmärksamhet, eller att det är en skev balans just nu mellan positiv och negativ uppmärksamhet till barnet.
Jag tänkte lite också på det här med vardagstjatet. I boken så skriver ni att barn får 17 uppmaningar i halvtimmen. Alltså, akta dig, rör inte den där, sluta med det där nu. Och som förälder blir man ju helt matt när man hör det. Alltså, 17 uppmaningar i halvtimmen, det är väldigt mycket. Mm. Och ni skriver att man ska kamma med en gles kam som förälder. Kan ni inte prata lite om det?
Nej, men ofta är det ju all välmening som vi ger de här uppmaningarna för att hjälpa barnet fram eller för att hjälpa oss och barnet fram i vardagen. Mm. Det är mycket man behöver ha koll på, speciellt med småbarn. Men det kan ju lätt bli förvirrande för barnet. Det blir för mycket att ta ställning till. Så att kamma med en gles kam, det handlar ju om att liksom hjälpa barnet att prioritera. Vad är det som verkligen är viktigt här?
Ja.
Och då handlar det ju om att själv liksom bita sig i tungan och tänka, kan jag strunta i det här? Eller kan jag ge den här uppmaningen på ett sätt så det blir tydligare för barnet istället för en stridström av dem? Så att mycket av just uppmaningarna handlar ju om att se över. Men sen så är det ju också de här reglerna som Maria var lite inne på. Dels att också sålla bland sina strider. Liksom. Vilka regler är det som är viktiga för mig, för oss i familjen? Att man har en diskussion kring det. Och att man kanske gör en indelning av de här.
Precis, ni pratar om tre korgar.
Precis.
Det var ju himla smart.
Ja, men det är faktiskt, vi måste ju cred till Ross Green då, en amerikansk psykolog som har uppfunnit korgarna. Men de är faktiskt smarta för de får oss att tänka till kring vilka strider det är som är viktiga och vilka som är mindre viktiga. Och kanske också snacka ihop oss om det hemma. Och då brukar man säga att den första korgen, den handlar om sånt som där vi absolut måste stå på som föräldrar. Det kan handla om att barnet utsätter sig själv eller andra för fara, eller att man säger kränkande saker eller andra saker som man har kommit fram till i en familj att det här är viktigt för oss. Och där man behöver stå på sig liksom, och följa upp. Sen den andra korgen, korg B kallar vi den, där är det mer förhandlingsläge. Det kanske handlar om när ska läxorna göras, eller om det är ett äldre barn eller om det är ett yngre barn, så kanske det finns visst utrymme till ska vi borsta håret nu eller sen, eller men kanske till och med lägger borsta håret i korgen C. Det kanske är okej, för korgen C handlar om att där kan vi släppa.
Just det.
Så där kanske det är så att vi behöver se mellan fingrarna helt. Mm. Idag går vi till förskolan utan att borsta håret. Det är okej, jag tar inte den striden. Utan jag tycker i sådana fall att det är viktigt att vi fokuserar på någonting annat. Så de här liksom tre korgarna handlar ju om att sortera för att göra det lättare för oss i stunden.
Precis,
att både kunna släppa,
välja sina strider.
Men också veta när vi ska stå på oss.
Just det. Ja, men det där är faktiskt jättebra tycker jag. Att man funderar igenom. Det gör ju det hela lite lättare också. Kanske hejda de här 17 uppmaningarna som slinker ut tycker jag ganska lätt.
Martin Forster fortsätter med ytterligare ett råd när konflikten är ett faktum.
Om vi säger då att det är en situation där man inte kan välja bort den här striden eller konflikten.
Mm.
Utan nu måste vi ut genom dörren.
Precis.
Klockan tickar. Då gäller det ju att jag gör det här som förälder samtidigt som jag lägger så mycket band på mina känslor som jag bara kan.
Mm.
Alltså att säga nej kan man göra på många olika sätt.
Precis.
Det är ju lätt att det börjar spilla över liksom en arg tomfall.
Ja, frustrationen.
Att frustrationen spiller ut.
Ja.
Och så fort den börjar göra det, då ökar risken för att det här blir en konflikt som trappas upp.
Mm.
Och barnet låser sig ännu mer. Och sen så till slut så måste man bära ett barn, ett skrikande barn, hela vägen till förskolan. Och där är det såklart svårt. Det är ibland övermänskligt att lägga band på de här känslorna. För man, den här frustrationen kan ju vara enorm.
Mm.
Och stressen som finns där hela tiden i vardagen. Men man kan åtminstone försöka börja med att inte använda så många ord.
Ja, just det.
För att det är ju till exempel ofta så då att om ett barn vägrar att ta på sig kläderna, vägrar att komma ut, så slutar det med att jag som förälder får göra det där. Och om jag lyckas hålla mina egna känslor i schack så kanske jag lyckas göra det ganska mjukt. Jag har inte det där häftiga kroppsspråket.
Nej.
Utan jag lirkar och håller på och försöker distrahera och sådär.
Just det.
Och om jag då samtidigt lyckas att göra det utan att ha liksom en spikerröst som ligger ovanpå där så här, nu har vi superbråttom och nu måste vi, och därför och jag är så trött på att och så vidare, För det läcker ju ofta ut.
Mm, absolut.
Så att man kan göra det här ganska tyst. Man kan, om man orkar liksom sinnesnärvaro i stunden, så kan man till och med prata om andra saker just för att distrahera och så. Mm. Men det är det där att sätta den här gränsen. Det gör ju i praktiken genom att nu blir det så som vi har sagt, att nu ska vi gå till förskolan.
Mm.
Då har jag satt en gräns eller varit tydlig och konsekvent. Så att vi faktiskt kommer iväg och kläderna är på. Det blir så. Och så länge det blir så, så behöver jag inte lägga på alla de här orden.
Just det.
Jag behöver inte heller i efterhand säga att hur det här blev och bearbeta det och prata med barnet om det. Utan så länge jag ser till att det blir så här, så har jag satt den där gränsen som är nödvändig.
Just det.
För vad är det man undviker där? Jo, det är att hamna i att inte sätta gränsen, utan vi börjar läsa böcker som jag gjorde senast i morse för min 3-åring. Och vi börjar göra en massa andra saker, ja, på morgonen. Och så blir det så att vi blir jättesena. Och då blir jag jättefrustrerad. Och då ökar risken för att jag börjar säga saker som att det här funkar inte längre. Och vi måste komma iväg på morgonen. Nu är vi jättesena. Bla, bla, bla. Men det är ju mitt ansvar.
Ja.
Att se till att vi inte blir
just
sena.
Det. Ja, tålamodet, ja. Kanske den största utmaningen som förälder. Är det okej att bli arg? Kan det vara skadligt för barnet om jag tappar en stress imorgon eller när 2-åringen lägger sig en hög på vägen till föris? Vi hör Petra Krantz Lindgren.
Ja, det beror på hur vi blir arga,
skulle
jag säga. Ingenting är skadligt om det händer en gång eller två. Tror jag. Alltså det beror ju, ingenting låter ju som att det, vi kan slå våra barn någon gång. Det är inte det jag menar.
Nej.
Men om jag blir arg och tappar tålamodet och samtidigt tar ansvar för min egen ilska. Genom att visa att det är jag som inte förmår bättre just nu. Det är inte skadligt, det är till och med nyttigt. Barnen behöver se att vi tappar det, att vi inte är kompetenta hela tiden. Och vi kan erbjuda en ganska fin förebild genom att göra det på ett respektfullt sätt. Men om vi tappar tålamodet och samtidigt klandrar barnet, som att jag skäller på barnet, du borde veta bättre, eller du får inte, vi blir arga och vi säger du är inte okej när du gör på det här sättet, då händer det ju på sikt någonting i barnet om vi gör det ofta. För det väcker ju, dels väcker det skam hos barnet. Och ur skam föds självförakt. Det kan också väcka rädsla hos barnet. Och för det första är det ju så att om vi tror att vi ska lära barnet någonting när vi blir så där arga, så har vi tyvärr fel. För att när jag blir arg på ett sätt som gör att mitt barn blir rädd, då kopplas de där inlärningsfunktionerna hjärnan bort. Det går inte att lära sig någonting när man är rädd. Det finns hur mycket forskning som helst som visar att vi inte ens har tillgång till de delarna av hjärnan. Så att bli arg i syfte att barnet ska lära sig någonting, det är faktiskt helt meningslöst. Dessutom är det ju så att om jag skäller på mitt barn på ett sätt som väcker rädsla och skuld och skam hos barnet, på sikt så skadar det relationen. Igen, det är ingen fara om det händer en gång eller 13 gånger ens. Men om det händer hela tiden så skadar det på sikt relationen. Dels genom att det kanske, alltså en utskällning uppfattas ju nästan alltid av barnet som orättfärdig. Som att de har inte förstått vad det var som var viktigt för mig. Och det kan väcka lite förakt hos barnet mot föräldern. Det kan också väcka motstånd. En vilja att hämnas. Mamma var dum mot mig, så nu ska jag vara dum tillbaka. Och det kan också resultera i att barnet börjar på sikt ljuga och smyga och inte berätta sanningen för att inte riskera att än en gång bli skälld på. Så om vi gör det ofta, tyvärr, jag skulle önska att jag kunde säga att det inte är så, men det är så, det skadar relationen. Jag säger inte att det är fel att bli arg. Det handlar om huruvida jag tar ansvar för min egen ilska eller om jag klandrar barnet för min ilska. Du är inte okej nu, du borde veta bättre. Eller nu blir jag så arg, för det här är viktigt för mig. Jag tappar det nu. Det är 2 olika saker.
Det är en väldigt stor skillnad.
Ja.
Absolut. Och just det här, i din bok med känsla för barns självkänsla heter ju den, så beskriver du någonting som du kallar för okej-hagen. Kan du inte berätta vad det är?
Och det är lite grann av det vi har varit inne på nu. Det handlar om att jag se en fyrkant framför dig. Den är indelad i fyra fyrkanter. En fyrfältare brukar det kallas. Den här fyrfältaren illustrerar fyra olika positioner som jag kan ha i relation till mig själv och dig. Så i den första positionen, där förhåller jag mig till mig själv som att jag är okej. Och så förhåller jag mig till dig som att du också är okej. När jag är här, då är min upplevelse en av respekt. Jag respekterar mig själv och jag respekterar dig.
Mm.
Det vore ju underbart om vi kunde köra in och alltid parkera bara i den här respektfulla rutan. Ja, jag har hittills inte träffat någon som klarar det. Utan det händer saker i omgivningen som gör det svårt för oss att alltid stanna i det respektfulla läget. Och då kan jag flytta mig till de tre andra positionerna i den här så kallade okej-hagen. Den första positionen som jag kan flytta mig till, det är när jag fortfarande tycker att jag är okej, men jag tycker att du är inte okej. Så när jag är här, då är min upplevelse en av överlägsenhet. Jag vet bättre än du. Du borde skärpa till dig. Den tredje positionen kallas för den depressiva positionen. Där tänker jag mig själv att jag är inte okej, men du är okej. Du är smart och jag är korkad.
Mm.
Du vill väl, du försöker alltid lösa allt det bästa. Jag bara klantar till och förstör. När jag är i den här positionen så känner jag mig otillräcklig och upplever skuld och skam. Och den sista, den fjärde positionen då, den är ganska hopplös. För där förhåller jag mig till mig själv som att jag inte är okej. Och till dig som att du inte heller är okej. Ingen av oss är okej i den här positionen. Och här är min upplevelse då snarare en uppgivenhet och vanmakt. Jag pratar ofta och mycket om den här modellen. För jag vill med den visa att det vi gör och det vi säger påverkas väldigt mycket av hur vi gör och säger det vi gör och säger. Så jag kan vara i den respektfulla rutan och säga till dig, Evelina, att jag inte är arg, du kan göra som du vill. Men jag kan ju också vara i rutan där jag är okej och det är inte du och säga, jag är inte arg, du kan göra som du vill. Och nu ser ju inte lyssnarna hur jag ser ut här, men jag kompletterar också det med ett ganska aggressivt ansiktsuttryck och knutna händer. Och det här uppfattar barnen. De hör skillnad
det är klart.
Beroende på vilken position jag är när jag pratar. Och de ser också skillnad på mitt kroppsspråk och mitt tonfall och mitt ansiktsuttryck. Och det här behöver vi bära med oss. Det är väldigt lätt när man pratar om föräldraskap att man pratar om vad vi ska säga, vad vi ska göra. Men vi behöver bära med oss att det spelar också jättestor roll hur vi gör och säger det vi gör och säger.
Martin Forster fyller på med fler tankar kring den så kallade kameleont-effekten som kan vara värd att ha i minnet när impulsen att höja rösten kommer.
Det handlar ju helt enkelt om att barn omedelbart tar efter sina föräldrars beteenden.
Mm.
Så i en konflikt exempelvis, i det ögonblick föräldern höjer rösten så kommer barnet höja rösten. I det ögonblick föräldern börjar klaga på någonting så kommer barnet klaga. Barn, det är så barn lär sig, de imiterar. Det gäller ju inte bara konflikter utan det gäller ju även oro som vi pratade
just
lite om förut.
Precis. Ja.
Det är ju också så att man ser att om jag agerar på ett visst sätt mot mitt barn, till exempel skriker, sluta skrika.
Den gamla klassiken.
Så är det ju, det är också sådär vanligt påstående att barn gör inte vad vi säger utan de gör vad vi gör.
Precis. Men här är det ganska ögonblickligt.
Det är ögonblickligt.
Ja, det är ögonblickligt. Väldigt intressant tycker jag.
Ja, och det är det. Och det är också så att till viss del handlar det om att barn tar efter och lär sig att det är så här man löser en konflikt.
Ja.
Och kanske tar med sig det i andra relationer också, med syskon och på förskolan. Men dessutom är det ju liksom i stunden så triggas man ju också direkt bara. Om någon får ett argt ansiktsuttryck.
Precis.
Det händer saker direkt i hjärnan. Spegelneuronerna reagerar och sen så blir det liksom en dynamik där som är ganska destruktiv.
Räkna till 10, andas en stund i rummet bredvid eller helt enkelt ha en happy song som man nynnar när humöret är på väg att brisera. Ja, aldrig har tillfället varit bättre att öva på sitt tålamod som mitt i trotsåldern. Nu mina vänner är avsnittet strax slut och vi har hört en himla massa experter som har kanske fått det att låta lätt som en plätt att navigera i det här trotsträsket.
Men även de är mänskliga och det är inte så lätt som det kan verka på pappret att vara förälder. Martin Forster får avsluta med sin största utmaning i föräldraskapet.
Mina barn är 4, 7 och 9 år gamla nu.
Mm.
Och jag tycker ju, nu börjar det minska lite då eftersom de har blivit lite äldre. Men det har ju varit och är fortfarande mitt eget humör.
Mm.
Där jag ju alltid har varit, hela mitt liv, varit en lugn person. Och uppfattat som en lugn person. Och jag har själv haft den bilden fram till dess att jag fick barn.
Mm.
När jag kände att det var någon,
skönt, det känns att höra det ändå.
Någon helt annan person som tittar fram där. En nivå på frustration och ilska som jag inte känner igen.
Mm.
Och det är ju fortfarande det ibland när jag står i ett läge där vi måste iväg eller hinna någonting. Ofta är det ju kopplat till stress.
Mm.
Där jag inte följer mina egna råd.
Nej,
längre.
Utan, säger du till dig själv så här, skärp dig nu. Du är liksom en väldigt duktig psykolog, skärp dig.
I stunden gör jag inte det.
Nej.
Och det är det som är problemet, för att humöret tar över.
Ja.
Så då går jag på autopilot.
Mm.
Men sen i efterhand så kan jag ju komma på att där var det inte bra.
Mm.
Och då försöker jag ju, ibland så försöker jag tänka så här, nu måste vi göra någonting, jag måste sova mer eller någonting sådär.
Just det.
Men sen ibland så försöker jag bara skaka av mig det också och tänka att ja, den där missar jag.
Jag är tillräckligt bra
ja, just det.
Mm.
Jag återkommer till det. Good enough.
Precis, good enough. Ja.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.